Tilbake på mannen som forendrede verden. Vi har fulgt Jesus gjennom hans virksomhet nå her i litt over 3 år, hvor han har vandret omkring og gjort masse med ulike undergjerninger, og ikke minst undervist folket også. Og her de siste månedene nå innan korset, da har vi vært i Lukas evangeliet, og Jesus han har beveget seg rundt i Perean og Judeen, der hvor han har treffet med store skare av mennesker. Vi har sett hvordan det står at 10.000-tals har samlet omkring honom i det han har undervist. Det her også i kapittel 11 og frem til kapittel 17, som vi tittet mye overflatisk på her siste gang, hvor at han har en hel del av hans mye berømte undervisning og liknelse som Jesus beretter for de her store folkskarene. Nesten hälften av alle de liknelser som han beretter under sin tid, de har vi nedskriven her i de her kapitlen. Og vi har i det her programmet ikke mulighet til å gå riktig i dybden med dem, men vi har bare precis touchet på et par av dem. En bok som er jätteinteressant, som heter Såningsmannen på svenska, følger de her liknelsene til Jesus. Og samme forfatter som den bok vi følger, Mannen eller Vendpunkten, som går gjennom evangeliene, men den her boken, der går forfatteren spesifikt gjennom bare liknelsene. Så vil du selv dyke dypere i just de her liknelsene, da kan vi rekommendere at du bestiller og kjøper den her boken. Skriv gjerne til oss, så kan vi berette om hva du kan få tak på den her boken, så du selv kan studere hjemme og gå dypere i det. Du når oss som alltid på feedback@lifestyletv.se. Det er feedback@lifestyletv.se, så kan vi berette om hvor du kan kjøpe just den her boken og gå lengre ned i de her liknelsene selva. Men i dag då skal vi tilbake til Lukas evangeliet, og vi skal se på kapittel 18. Og Jonathan, vi begynner her i kapittel 18 med en liknelse fra Jesus, en av dem som den andre boken også følger. Og her da gjør Jesus en berättelse hvor han går inn og prater om en enke og en dommer. Hjelp oss å komme i gang.
Vi kan lese i vers 1 her, det står at Jesus berättade for dem en liknelse for å vise at de alltid borde be uten å tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hadde respekt for människor. I samma stad fanns en enke som gång på gång kom till honom och sade: ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sade: hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Så en intressant berättelse om en orättfärdig domare på många sätt. Han brydde sig inte om Gud eller brydde sig inte om rättvisa. Men den här änkan, hon var ihärdig. Och hon fick till slut sin sak, bara för att hon fortsatte att vara ihärdig. Och nu vill inte, nu kan man ju tänka sig att det här på något sätt skulle representera Gud, den här domaren, men det gör det ju inte. Gud är rättfärdig, han älskar sina barn och de som kommer till honom. Utan Jesus använder det här som en kontrast på något sätt.
Så det enda som Jesus försöker dra här i parallell, det är just det att uthålligheten i troen og hvordan at Gud kommer og lyssner på den uthålligheten. Og frågan som han ställer der til sist: kommer Jesus när han kommer tillbaka og finne en sån tro her på jorden? Hvor vi liksom tror så innerligt og så stærkt på det vi tror på, at vi på samma sätt er uthållig som hon var i at be for det, i at verke for det, i at gjøre alt hvad vi kan för den tro vi verkligen har.
Precis, och då är Jesus poäng att om till och med den här orättfärdiga domaren gick med på det, så skulle, kommer ju Gud göra det så mycket mer. Och den tron är det som han eftersöker.
Och det är den tron som han går lite vidare i resten av kapitlet här, liksom snackar om. Och han ger ett par olika exempel. Det kommer ett exempel till med, som också visar den här enkla tron och skillnaden på den och det yttre pomp och allt annat. Mm. Och det gör han en liknelse, en berättelse till om en fariser och en publikan som kommer till templet. I vers 9 står det: för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelsen. Och det jag kan säga, vi kan ibland finna oss själva in i den lite allihopa. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var en fariser och den andra en publikan. Farisern stod och bad för sig själva: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den här publikan som står där borta. Han till och med liksom typ pekar på den andra. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen och det andra hållet som stod vid sidan om, han stod långt borta och vågade inte alls lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad: Gud, vär nådig mot mig, syndare. Jag säger er, sammanfattar Jesus här, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Tyvärr och en som upphöjer sig själv ska bli för utmjukad, men den som utmjukar sig själv ska bli upphöjd.
Här har vi en berättelse som verkligen illustrerar den attityd som Jesus längtar efter att vi ska ha. Vi såg ju på när vi tittade på bergspredikan att Jesus sa: saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Den här ödmjukheten av att inte lyfta upp sig själv som rättfärdig i Guds eller i, ja, över andra och tänka att jag är bättre än andra människor. Det är ingenting som en sann kristen kommer att göra, utan de kommer att det är inte att de ser ner på sig själva och tänker: oh, jag är värdelös och jag är dålig. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om att de känner sitt behov av Jesus rättfärdighet. Mm. De känner att i mig själv så har jag inte den rättfärdigheten, utan jag behöver Guds rättfärdighet. Och medan den här farisén, han känner ju inte något behov av det. Han tycker att han är god i sig själv. Han är en bra människa. Han gör massa goda saker. Han är inte en äktenskapsbrytare och inte rånare och alla de här sakerna. Så han klappar sig själv om ryggen.
Och det är så lätt för oss att göra det också. På alla möjliga tidspunkter i livet. När vi liksom står där och säger: ja, bra, jag är inte som han eller som hon. Eller...
Jämför sig med andra liksom.
Ja, för då är det alltid lättare att känna sig själv bättre. För vi kan alltid finna någon att jämföra oss med, som är på något sätt, om man ska säga, sämre. Mm. Men det Jesus pekar på här är ju inte den yttre bättre eller sämreheten, men in i det där är hjärtat. Mm. Och genom den här beteendet, det visar vi ju att vi är sämre än andra. Mm. Och det är på något sätt, så är det den här enkelheten i tron på den här publikanen som han drar fram som exempel på, att han bara helt enkelt har den här tillit till Gud.
Precis.
Och då kommer Jesus ju, är det intressant, för att nu händer det ju något efter han har berättat de här berättelserna som på, liksom tar nästa steg i att undervisa precis detsamma. Man kan undras på lite ibland varför att lärjungarna inte liksom har fått poängen än, för de gör liksom samma misstag här igen som de har gjort flera gånger tidigare. Men Gud använder den här chans, eller Jesus gör, för att undervisa en sanning som är jättedjup och som liksom bygger på det vi har här.
Vi kan ju läsa vidare i vers 15 om vad som händer. Det står att man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sade: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen, säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.
Och det är ju så sant, för att här har vi ju en berättelse om mödrar som tar med barnen till Jesus. Och det är ju något som är ganska vanligt, för att man känner ju till att även i judiska systemet innan, att man tog ofta barnen till någon av dem i templet, prästerna. Det gjorde Jesus, blev ju också själv tagit fram och bort fram i templet för att bli välsignat. Så den här praxis var något man var van med, men här tar de det till Jesus. Och jag tycker det är intressant, för att den här berättelsen, den har vi ju parallellt i både Matteus och i Markus, Matteus 19 och Markus 10. Och Matteus lägger ju till lite grann, för här då säger Lukas ganska enkelt liksom det, som om det var någon magisk beröring bara, det att han ska röra vid dem. Men Matteus tar ju fram vad det är han gör här. Matteus 19:13 säger, sedan bar man fram till Jesus, barnen till Jesus, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Så det har vi alltså något med att han lägger händerna på dem och be. Så det är inte bara liksom en beröring.
Nej.
Men det är händerna på och be. Och Lukas tar ju fram, eller vad heter det, Markus tar ju fram då vad det är.
Precis.
Och det är, för han använder ju ordet till sist det med att och han tog upp dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Så den här hela handlingen omkring det med att lägga händerna på dem, be för dem, alltså be en välsignelse över det här barnet.
Och det var ju en praxis i Gamla testamentet och även här under Jesus tid. Det var ju också det är också någonting som vissa församlingar praktiserar också idag. Man kallar det för barnvälsignelse. Man bär fram ett barn inför en prästen eller pastorn eller vad det nu än är. Och som lägger händerna på barnet, ber för det här barnet. Och på det sättet följer Jesus exempel i att välsigna barnen. Det är intressant tyckte jag att det står, om man jämför de här olika skildringarna. I Matteus så står det att man bar fram barn till Jesus. I Markus så står det att man bar fram små barn till honom. I Lukas så står det att man bar fram spädbarn till honom. Så säkert var det lite flera olika åldersgrupper här ändå som kom. Det finns inte någon speciell ålder när det här skulle ske. Men det är på något sätt att mödrarna de ville få sina barn välsignade. Utav Jesus.
Och det här är ju lite intressant, för att vi är ju här hemma mycket mer van med en annan tradition i kyrkan med barndopet som är mycket mer än en kyrklig ritual, men det har ju blivit en del av en folkarv på något sätt, att när barnet är fött och när det har blivit några månader så ska man göra en stor barndop, och det har ju liksom blivit en del av det, och ibland lägger man namngivningen precis tillsammans med det.
Man kallar till och med, man säger till och med i Sverige att man döper någon till dess namn. Alltså att om man skaffar sig ett nytt namn så man döper om någonting till någonting sånt. Så det här dopet är liksom så, man tror att det handlar om just namngivningen. Och det är ju inte egentligen en biblisk tradition på något sätt.
Nej, det är intressant väl att förstå, om man ska säga på något sätt, detaljerna i det här. För på ett sätt är det ju samma man vill. Om man ska säga djupten i det är ju inne på ett sätt i alla fall att man önskar att ge en välsignelse. Man önskar på något sätt att bära fram det här barnet för Gud och säga, jag önskar att du välsignar det här barnet i dess precis liv. Jag önskar att du hjälper det här barnet till att lära känna dig och till att växa upp i en tro på dig och till att du får med föräldrarna. Det är ju något av det som leker borta i barnvälsignelsen och som jag tror också många leker i barndopet. Men klart. Skillnaden här är ju också lite i symboliken, för att när Jesus själv blev döpt och när Johannes berättar om dopet som han gjorde, omvändelsesdopet och Jesu lärjungar som döpte, då är det ju ett vuxendop var du har en person som tar ett beslut om att följa Jesus. Och dopet blir symbolet på det gamla liv som blir begravet i vattnet och den personen som uppstår till ett nytt liv baserat på ett val som den personen har tagit. Och det valet har bebisen ju inte möjlighet för att göra.
Nej.
Och på det sätt saknar den symboliken i handlingen med ett barndop. Du saknar symboliken omkring det dopet enligt representerar är valet vi tar för att följa Jesus.
Det står i 1 Petrus 3:21 att efter denna förebild så frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Dopet är alltså en bekännelse till Gud, att jag vill tillhöra honom, jag vill vara ett med honom. Det är ungefär som ett bröllop med Jesus, kan man säga. Man viger sitt liv åt Jesus och säger jag vill leva för honom. Och det är ju kanske det som ett spädbarn kan ju inte göra det. Men du nämnde här också vuxendopet, och det är ju inte nödvändigtvis så att en person måste vara myndig och 21 år innan de har kunnat fatta ett sådant beslut, utan det här är ju ett beslut som en person, vilket jag tror vi ser här också i berättelsen, som en person kan att vi ska inte hindra barnen att komma till Jesus, men när de kan komma till Jesus, när de är stora nog att förstå frälsningen och också ta emot Jesus, så kan ju även en ganska ung person på 12 år som Jesus var då, till exempel när han var i templet eller när andra kan ju också ta emot Jesus.
Det är klart de kan det. Du kan se dop, om det vi kallar vuxendop eller trosdop, för det kanske bättre. Det kan du ha med, om man ska säga, barn eller folk som är yngre. Men det som är det viktiga är ju igen symbolen i det du säger också. Exakt. Med valet och bekännelsen, att det här är något du själv tar. Det är ju intressant också, för att när man först, om man ska säga lite, missanvända symboliken i det med att göra ett barndop, så får man ju läka till en extra ritual som man då läker till konfirmationen.
Precis.
För att nu läker man så till valbiten i att jag väljer själv också att följa det som jag i barndopet liksom blir döpt till. Var om du följer den enkla bibliska praxisen, då har du välsignelsen först och då har du valet när du själv står nog till att göra valet. Exakt. Och då behöver du inte göra den här extra ceremonien. Så det är det jag gillar med den bibelska tanken, att den är genomtänkt på ett sätt där symbolerna passar in. Och det är viktigt. Men frågan igen, och det som är allra viktigast här är, tycker jag, att Jesus, han tar tid till barnen. Ja. Han inser, precis som du säger, att barnen har möjlighet för att komma till honom. Och jag tror det är jätteviktigt att vi inte ser bort ifrån hur mycket ett barn kan förstå. Och den tro ett barn kan ha, för det är också det som Jesus refererar här till, att vi måste ha den tro som ett barn har.
Precis.
För ibland så har det här barnet en så stark tro, lite som det vi har pratat om här med änkan framför domaren och med publikanen i templet. De har en stark tro, en enkel tro, en barnetro som litar så fast på sin far i himlen, som vet att när jag har gjort något fel, då kommer jag till Gud och säger förlåt. Och då kan han göra det gott igen. Alltså den här enkla tron som han har tagit upp i de här två liknelserna, det är det han egentligen liksom tar fram i barnet, tror jag. Säger, det är den här tro jag tittar efter. Det är den enkelheten som det här barnet har. Den tillit som ett barn har, som bara kan kasta sig ut från ett bord eller ett tak eller något och hamna i pappas famn. För att barnet bara liksom vet och litar på att pappa kommer att ta mig oavsett vart. Liksom. Och den tron tror jag vi behöver mer av. Och det är den som han försöker göra kopplingen till. Och därför är det så viktigt att ta den tilliten från ett barn och hjälpa med att lägga den tillit över också till Gud. Att precis som du kan ha den tilliten till den pappa du ser framför dig, kan du också ha den tillit till en himmelska far.
Precis. Det är intressant att lärjungarna, de försöker visa bort barnen. Nu kommer mödrarna här med sina barn och vill att Jesus ska välsigna dem, men lärjungarna tycker att Jesus har inte tid med det här. Han har viktigare saker. Nu ska han hålla någon viktig undervisning för de vuxna. Men Jesus säger, han tillrättavisar dem. Det står till och med i Markus att han blir upprörd med lärjungarna och säger, låt barnen komma till mig, och hindra dem inte. Till Guds rike tillhör sådana. Amen, säger jag er. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Mm. Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Man ser den här mildheten i Jesus agerande. Mm. Han älskade barn. Han brydde sig om barn. Han var inte någon som var hård och kall emot barnens oskyldiga skratt eller sådana saker. Utan han blev inte störd av det. Jag tror säkert att han fann en lättnad bland dem, en frid ibland dem, jämfört med många av de fariseer och hycklande personer som han hade mött hela tiden, som försökte snärja honom gång på gång. Här fanns den här enkelheten och mildheten, och Jesus säger, den behöver vi också ha om vi vill komma in i Guds rike. Mm.
Sen ser jag också för mig det här bilden, att det var inte något med att mötarna kommer här och drar barnen med sig skrikande och sprällande liksom, och pressar dem in till Jesus. Men nej. Jag trodde att Jesus hade en tilldraken till barn, och barnen själv kände den här precis. Draken och kände, här är en person som tar tid för oss. Här är en person som säger, nej, det är okej, ni får komma, som inte visar bort. Här är en person som är intresserad i oss. Mm. Och det känner barn ju. Det ser vi ju i vår egen omgång med barn. Barn är väldigt snabba till att uppfatta både personer som bryr sig, men också tidspunkter. Mm. När vi liksom enten har allt för mycket annat att göra, vad de känner, det är inte plats till mig. Eller tiden när det är tid, när det är plats, vad de känner sig trygga, känner sig välkomna och en del av att komma ner. Mm. Och oavsett om vi själv har barn eller inte, så kan vi ju känna dem här, för att jag tror inte man behöver, jag har ingen barn själv, och jag tror inte vi behöver ha barn för att kunna känna det. Och vi behöver inte ha barn för att kunna göra något för barn. Jesus hade inte barn. Men han var ändå den personen som gav till barnen, och var barnen kände sig trygga till att komma. Och det kan vi göra mycket också med att vara med de barn som kommer till oss, som är omkring oss, att kunna ge till dem och kunna mötas med dem och connecta med dem på ett speciellt sätt.
Jag tycker om det som författaren skriver i den här boken, så nämner hon om Jesus också omsorg om mödrarna. För jag menar, visst, han brydde sig om barnen, men det var också, jag kan tänka mig för de som bar fram barnen här, så var det ju en besvikelse att de inte fick bära fram barnen inför Jesus, för lärjungarna. Och sen när Jesus säger att jo, men kom, då visar Jesus sin omsorg om även dem. Hon skriver så här, att Jesus kände den börda som vilar på varje mor. Han som hade en mor som fick arbeta och sträva under fattigdom och försakelse sympatiserar med varje mor i hennes mödosamma uppgift. Mm. Han som gjorde den långa resan för att lyfta bördan från en kananeisk mor vill göra lika mycket för mödrarna i vår tid. Han som återskänkte änkan i Nain, hennes enda son, och som under sina lidanden på korset sörjde för sin egen mor, rörs än idag av en mors sorg. För varje smärta och för varje behov har han tröst och hjälp att ge.
Det är fantastiskt. Det dras vi tillbaka igen också och tänker på, just som vi pratade om, Jesu egen barndom. När han växte upp, han hade en pappa som dog tidigt. Mm. Och kände behovet för att kunna hjälpa till där hemma. Mm. Med en mamma som verkligen strävade med att försörja familjen och få allt till att gå runt. Så han förstår ju på ett helt annat sätt, tror jag, det, och gör den här connection till möter. Vi såg ju det vid Nain också, när han går där på väg in i byn. Och mamman som är enka kommer ut med sin döda son. Och utan att säga något till honom, så går Jesus själv direkt in och griper in. För han känner sympatin till den här mamma som han ser, tror jag, sin egen mamma i. Och det tror jag han ser i många av dem här också. Han ser sin egen mamma i dem och känner för dem och önskar att ge dem något.
Det är inte lätt att vara en moder även idag, och inte heller att vara förälder i dagens samhälle på många sätt.
Nej, jag är speciell mamma idag. Jag tror att samhället idag, vi uppskattar inte och värdsätter inte möter och föräldrar på det sätt som vi borde. Nej. På något sätt så ser vi ner på en mamma som går hemma. En mamma som bara tar hand om sina barn. Istället för att säga, wow, här är en mamma som bryr sig. Här är en som verkligen gör något med dem som har blivit betrodd till henne. Och lyfter upp på något sätt en mamma för det som de gör. Som är, och det tror jag vi har mycket i vårt samhälle att lära och verkligen se upp emot. Jag vet vad det betyder. Jag hade en mamma som var hemma när jag växte upp. Och det är något helt annat när man har en mamma hemma som gör det.
Det är ett stort ansvar på många sätt. Och i ordspråksboken så står det om vikten av att redan från början låta barnen komma till Jesus. Låta dem lära känna honom på ett sätt. Vänta inte tills de blir vuxna innan man börjar tala om Gud och tro och sådana här saker. I ordspråksboken 22:6 så står det: vänd den unge vid den väg man bör vandra. Så viker han ej av från den när han blir gammal. I 5 Mosebok så står det att dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Just det här att andakterna i hemmet, att hjälpa människor att lära känna Jesus. Det är någonting som vi kan göra idag. Att på ett sätt föra barnen till Jesus så som mödrarna gjorde här.
Precis. Och då vill jag gärna igen också minna om den här boken som vi följer, visiterna i evangelierna i Bibeln. Vi följer boken Mannen som förändrade världen, också kallat Vändpunkten eller Den stora mästaren. Och det är en fantastisk bok som är skriven just av en mamma, Ellen White. En person som själv hade barn. En person som själv upplevde det att ta hand om dem. Men också som hade ett jobb utanför. Och det är fantastiskt tycker jag att se hur hon lever sig in i de här berättelserna. Och hur att det verkligen gör ett djupt intryck på henne. Hon drar fram så mycket djupa tankar i den här boken. Och speciellt de här kapitlen här omkring. Du läste en liten utdrag här, en del av det hon läste. Jag tycker det är fantastiskt. Och det ger så mycket uppmuntring att läsa, för att du känner verkligen att det här är en person som har haft en levande erfarenhet med Jesus och som har satt sig in i texten, inte bara på något teologiskt plan men på ett mänskligt plan som relaterar till erfarenheterna, till vad det var Jesus gick igenom och de människor som han möttes med. Och den boken sänder vi gärna till dig gratis. Vi har fått den sponsor för att kunna skicka ut den till dig som en del av det här programmet, som du skriver till oss på feedback@lifestyletv.se. Det är feedback@lifestyletv.se eller till adressen här. Det är box 75 242 21 i Hörby i Sverige. Skriv ditt namn, din adress och vilket språk du vill ha boken på, om du vill ha den på svenska eller norska. Så skickar vi ett gratis exemplar av boken till dig så du kan följa med i serien. Vi fortsätter igen i nästa avsnitt med att se vidare på Lukas kapitel 18 och Jesus sista färd här.